Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Help är ett mycket allvarligt tillstånd, ibland livshotande. Under graviditet, ibland även under efter förlossning. Du lyssnar till Babys podcast med mig, Carina Barnerska, och
Rebecka, gynekolog.
När du ska få veta allt om help. Rebecka, help, som jag sa, mycket allvarligt och ibland till och med livshotande.
Mm.
För den gravida.
Ja, och för det väntade barnet faktiskt.
Livshotande för det väntande barnet.
Ja.
Mm.
Det är ju så länge man ligger kvar i mammas mage så drabbas man ju av allting som mamma drabbas av, mer eller mindre.
Mm.
Ja.
Men help då?
Ja.
Vi tar det från början.
HELP är ju en akronym, alltså det är ju ett ord som är bildat av en beskrivning vad HELP är. Så att det är ju, H står för hemolys, vilket betyder att blodkropparna går sönder. Och EL står för elevated liver enzymes, alltså att levervärdena, leverenzymerna är förhöjda i blodprov. Och LP står för low platelet count, det vill säga att man får färre blodplättar eller ett sjunkande trombocytvärde. Jag tycker att det är en ganska bra akronym, det där med HELP, även om det är felstavat hjälp då på engelska. För det är precis så det känns, tror jag, både för den som drabbas och för anhörig, men jag kan tycka även som doktor. Framförallt som när jag var ung doktor, jag hade en patient med HELP, att det var precis det jag tänkte. Hjälp, man vill snabbt ha dit riktigt kompetent bakjour och narkosläkare och koagulationsspecialist. Här måste man vara jättemånga som hjälps åt, för det här är komplext och klurigt och kan bli väldigt bråttom också.
Jag tänkte säga det, för ibland så är det ju väldigt, väldigt snabbt. Man kan insjukna väldigt snabbt, eller ja, i alla fall bli väldigt försämrad väldigt snabbt. Så det är, ja, det är handlingskraftigt det här som behövs liksom.
Precis. Mm. Och man kan ju säga att HELP är, det är ju en form av väldigt svår havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi. Och det som är typiskt för HELP är ju att det ger organpåverkan. Så att, och det är framförallt levern som påverkas, men även liksom blodkroppar och koagulationsförmågan, alltså förmågan att stoppa blödningar, påverkas ju. Men det här är ju inte på något sätt lika vanligt som havandeskapsförgiftning i sig, utan det här är ju den allvarligaste liksom, eller en allvarlig form, så den är ju inte lika vanlig. Mellan 0,5-1% av samtliga graviditeter.
Men du, då är min fråga direkt här. Det behöver väl inte nödvändigtvis vara så att det är en havandeskapsförgiftning till 100% som ligger bakom?
Nej, i de flesta fall så är det ju så att det först är en havandeskapsförgiftning och så går det över i HELP. Men man kan faktiskt få HELP-syndrom direkt utan att man har visat några som helst tecken på att ha havandeskapsförgiftning innan. Så visst kan det liksom debutera bara pangbom.
Extremt ovanligt.
Ja, det vanligaste är nog ändå att det är en, liksom en börjar som en havandeskapsförgiftning som man känner till, och så blir det snabbt mycket sämre.
Mm.
Och av dem som har svår havandeskapsförgiftning så är det ungefär 10-20% som utvecklar en HELP. Så att det är inte alla heller, utan det här är ju verkligen ovanligt.
Mm.
Som tur är.
Och orsakerna?
Ja, det är man ju inte riktigt helt hundra på. Man tänker ju att det har ju på sätt och vis samma grund som orsaken till havandeskapsförgiftningen. Det vill säga att det är en kombination av genetiska faktorer och sen faktorer i vårt immunsystem. Man har också teorier att det är på något sätt en reaktion mot liksom mannens DNA eller mannens sperma. Man ser ju att det är ju så, både preeklampsi eller havandeskapsförgiftning och HELLP är ju lite vanligare hos förstföderskor. Har man sen nästa graviditet samma partner, samma pappa till barnet, så är ju inte risken lika hög att få det liksom graviditet nummer två, om man inte haft graviditet nummer ett. Om man däremot byter partner, eller om det går mer än 10 år sedan senaste graviditeten, då är det som att man är tillbaks liksom på ruta ett igen. Då har man lika stor risk som om det var första graviditeten. Ja, men alltså,
gud vad klurig kroppen är.
Ja, det är klurigt och krångligt. Ja. Och vi vet nog inte hela sanningen, vare sig kring havandeskapsförgiftningen eller HELLP, exakt vad det beror på. Men att det har med immunologi, alltså immunförsvar, och att det har med genetik att göra, det vet vi. Men allt vet vi inte riktigt ännu.
Nej, men där fortgår väl studier som du är. Så att vi kanske ändå kan komma underfund med underliggande orsaker.
Ja, det pågår ju också mycket studier för att försöka hitta sätt att ta reda på vem som är i riskzonen.
Mm.
För det vi gör nu egentligen på mödravården när vi har en nyinskriven gravid, det är ju att vi funderar på vad har den här personen för riskfaktorer för att drabbas av havandeskapsförgiftning eller HELLP. Och sen är det så att man liksom adderar ihop. Om man har flera måttliga riskfaktorer så kan man addera ihop dem. Eller har man vissa riskfaktorer, brukar man kalla för hög risk. Och då får man sätta in åtgärder som förebyggande behandling eller extra kontroller av blodtryck och urinsticka och ultraljud och så vidare. Vi har ju än så länge liksom inget sådär superenkelt test. Vi kan inte ta ett blodprov på alla och säga du kommer att få havandeskapsförgiftning, men du kommer inte få det.
Nej.
Det skulle vi ju vilja ha.
Mm.
Och det kanske kommer någon gång, men vi är inte där riktigt än.
Precis, men det är bra att vi håller på med våra studier för att nå dit ändå. Men du, symptom då?
Det vanligaste symptomet är faktiskt magont. Magsmärta i övre delen av buken eller under höger revbensbåge brukar man säga. Alltså högt upp i buken och utåt höger sida. Illamående och kräkningar är också ganska vanligt. Många har högt blodtryck, precis som vid havandeskapsförgiftning. Men det är inte på något sätt obligatoriskt att ha högt blodtryck vid HELLP. Ungefär 10-20% har helt normalt blodtryck fast de har HELLP. Sen kan man ju ha huvudvärk, man kan ha synpåverkan, gulsot, fast det är ovanligt, men det ingår liksom i som ett av symptomen.
Och det är för att det påverkar?
Det påverkar levern och levervärden helt enkelt.
Exakt.
Och sen typiskt är också en lite sådär svårbeskriven allmän sjukdomskänsla, lite sådär ruggig, lite som man kan känna sig vid en virusinfektion, fast uppskruvat till max kan man säga, som ont i kroppen och lite frusen och lite hurven, som vi brukar säga min familj. Ja.
Precis, men jag förstår, för att de jag möter, de säger, ja, det känns som en kraftig influensa i kroppen.
Ja. Jag har ju inte haft HELLP, men jag har haft svår havandeskapsförgiftning, och jag kan säga, det går inte exakt med ord beskriva hur det var. Men det var verkligen så här en känsla av att någonting är jäkligt fel, men jag kan inte riktigt förklara vad det är. Men det var verkligen, det kändes i hela kroppen att det här är något skumt. Jag mår inte bra. Nej, men det här, jag mår inte bra. Liksom.
Mm.
Och det räckte som signal för att jag skulle faktiskt åka in. Det och huvudvärk. Då var det en svår havandeskapsförgiftning. Så att, har man inte haft det själv, så tror jag att det är svårt att kanske exakt förstå hur det känns. Men när det väl dyker upp, då är det som att kroppen fattar att nej, det här är inte bra.
Nej.
Jag behöver hjälp Precis. Jag behöver help.
Jag behöver help.
Ja. Jag behöver help. Ja.
Precis, absolut. Och då ska man ju absolut se till att man får help. Och söka precis. Help.
Ja. Ja. Mm. När jag tycker ju om att läsa forskningsartiklar, som ni
vet
alla
vi.
Vet.
Ja. Det är mycket bra för oss.
Ja, för jag har alltid tänkt, och det tänkte jag framförallt lite som när jag var ung doktor och man stod lite, man kunde stå lite ensam nattetid ibland. Så tänkte jag alltid så här, varför kommer alla svåra preeklampsier och framförallt varför kommer alla help gravida på nätterna? Vad är det här? Det går liksom troll i det hela. Jag tänkte så här, nej men jag måste inbilla mig, det är säkert lika mycket. De blir säkert lika sjuka på dagarna. Men jag hittade faktiskt flera studier där man just beskrev att HELP-syndromet förvärras ofta på natten och förbättras på dagen. Och exakt varför vet man inte, men det är ett ganska tydligt mönster.
Vad konstigt.
Så, ja. Jättekonstigt, fast det kändes ändå ganska skönt att läsa det. För då var det liksom, ja. det var inte att jag var tokig, utan det var verkligen
bara,
så.
Inte bara dina patienter som kom.
Ja, nej, utan det är så alltså. På nattjouren så är risken större att man träffar på någon med help.
Ja, vad klurigt. Och det här vill vi ju veta mer om i framtiden då. Vad är det som startar igång systemet nattetid? För det innebär, eller startar igång, blir det, går i vågor? Kan det bli lite värre och så blir det lite bättre på dagen?
Ja, precis. Precis så. Sen är det ju så förstås med help att... här är ju ingenting som man liksom sitter och väntar och rullar tummarna, utan här gäller det att verkligen behandla snabbt. Och det enda sättet att bota det är ju att kvinnan föder barn.
Mm.
För då går ju det här över, för oftast inom 48 timmar. Men problemet kan ju vara om det är så att det här dyker upp i väldigt tidig graviditet. Då kanske man vill vänta lite grann för att hinna ge mediciner för fostrets lungmognads skull. Så där får man ju alltid väga från fall till fall. Kan vi vänta 12 timmar innan förlossning för fostrets lungors skull? Eller behöver vi faktiskt få den här kvinnan i förlossning eller kejsarfödsel bums nu för att rädda henne? Och det där måste ju bli från fall till fall såklart. Hur sjuk hon är liksom.
Absolut, för det är ju graviditeten i sig som ställer till det i kroppen.
Ja, precis.
Så blir jag med graviditeten, blir jag med sjukdomen, tillståndet.
Precis.
Eller syndromet som det.
Syndromet, ja. Och då, när vi ändå pratar om behandling, jag nämnde ju det lite grann i början här, när man ropar liksom på hjälp från alla håll. Det är ju så att det här tillståndet, det kräver ju att man samarbetar liksom, med specialistläkare inom graviditet och förlossning, men att man då också har med narkosläkare, leverspecialister i vissa fall, koagulationsexperter. Här är det liksom många som får hjälpa till och tänka till. För att det är så att ingen kan ju alla aspekterna av HELP, utan de olika delarna liksom av syndromet behöver sin egen specialist helt enkelt.
Och det är ju därför också under graviditeten där, när man har en havandeskapsytning, så tittar man ju på blodproverna ganska regelbundet. Och då tittar man ju på leverprover, leverstatus med proverna och de här blodplättarna då.
Mm.
Och där ser man ju förändringar hela tiden. Så det är klart att du oftast då, som du sa Rebecka, så har du ju en havandeskapsförgiftning, en preeklampsi, redan innan.
Mm.
Och den kan man ju ha i olika grad då.
Ja, precis. Och just det här med om blodkropparna går sönder, hur kan man veta det? Ja, det är ju ingenting som man bara kan se rakt upp och ner på en person, utan det behöver man ju ta blodprov för att se. Och då finns det ju vissa blodprov som då stiger i blodet, och så finns det andra ämnen som sjunker i blodet som tecken på att blodkropparna har gått sönder. Och det är inte prover som man tar på alla med preeklampsi, men börjar man få en misstanke om att det här är en HELP, så lägger man ju till de proverna, såklart. Så att det är så, har man en patient med svår preeklampsi, då har man liksom på något sätt alltid tanken att kan det vara en HELP på gång? Så att mycket av provtagningen handlar just om att försöka se när och om slår det här över i ett HELLP-syndrom. För då börjar det ju bli riktigt bråttom.
Exakt, att man följer det regelbundet. Extremt viktigt. Men Rebecka, vad säger vi om behandlingen? Du pratade ju om att om födsel, beroende på vecka hur kvinnan mår. För bli av med graviditeten, bli av med det här så snabbt som möjligt. Men utöver det, vad kan vi tänka oss? För utöver, jag tänker, ja, men akut omhändertagande många gånger. Vi måste ha övervakning på de här kvinnorna. Men vad gör vi? Korrigerar, blödningsrubbningar, vätskebalans.
Ja, är det som så att man av någon anledning inte kan sätta igång en födsel eller göra kejsarsnitt på en gång, utan man behöver fördröja det, så får man ju behandla tecknen och symptomen vid HELLP på andra sätt. Till exempel så måste man ju följa blodtrycket väldigt ofta. Man följer också vätskebalans, det vill säga man mäter hur mycket den gravida, hur mycket urin den gravida producerar på ett dygn. Och ofta är det så att man också behöver vara lite restriktiv med vätska. Man får inte dricka hur mycket som helst, eller man får inte ha hur mycket dropp som helst. Man vill inte spä på liksom svullnad till exempel. Är blodtrycket högt så försöker man ju sänka det, såklart. Man kan också ge någonting som heter magnesiumsulfat, som man ger i droppform, och det är för att förebygga kramper. Det är så att pre-eklampsi betyder ju egentligen före eklampsi, och eklampsi är alltså ett kramptillstånd som man kan få i samband med havandeskapsförgiftning. Och för att minimera risken för att den gravida ska få kramper så kan man ge magnesiumsulfat. Och annan behandling, ja, alltså ultraljud över buken för att titta på levern. Det finns en väldigt ovanlig komplikation till HELLP som är leverruptur, alltså att levern går sönder. Och det får man ju då undersöka med ultraljud eller möjligen med MR kan man ju tänka sig också. Sen måste man ju övervaka barnet också. Gör ett ultraljud och gör en viktskattning på barnet och kolla CTG regelbundet. Så att man får ju tänka på att man har ju faktiskt två patienter här samtidigt. Man har ju mor och barn.
Exakt.
Båda måste ju övervakas liksom.
Mm. Men du, får jag backa det här till magnesiumet som vi ger. Först som en liten, vi kallar det för bolusdos. Och sen så har man ju dropp med magnesium. Och ni där ute som har varit med och haft det här syndromet eller fått magnesiuminfusion, ni vet hur besvärligt det kan vara. Alltså för oss så är det ju inte så farligt att ge det. Det är klart att alla läkemedel vi ger så ska vi ju övervakas. Men för den som får det så är det ju en känsla av att man brinner och brinner upp. Det blir en otrolig reaktion i kroppen som vi ju övervakar. Som inte innebär att du brinner upp, men det är den känslan. Och den är ju jätteobehaglig och kan ge faktiskt lite ångest i sig. Så att här behöver man ju också lugn och ro. Att man ser till att man har personal som är lugn och trygg och miljön runt så lugn och trygg som möjligt. Runt den drabbade.
Precis, gärna lite tyst och lite dämpad belysning.
Exakt.
Och så.
Ja. Mörka rummet är ju bra, och här kontrollerar vi som sagt blodtryck och prover och så. Ibland så ligger man ju på intensiven för att övervakas ännu mer, ännu bättre. Ibland så har man full kontroll på förlossningsavdelningen.
Ja, och där blir ju också naturligtvis, det blir ju från fall till fall, får man ju bedöma liksom hur sjuk är den här gravida. Men just med HELLP skulle jag säga att det är vanligt att det blir intensivvårdsbehandling. Just för att det är lättare där att liksom kunna övervaka alla parametrar samtidigt. Men det beror ju på hur sjuk man är. Liksom.
Exakt. Men du, vad tänkte jag fråga dig mer om, du som har tittat på på... jo, men behandling, där skulle jag vilja komma in och säga att jag vet ju att det finns, den är ju inte färdig, men behandlingen pågår ju eller har precis avslutats med rödbetsjuice. Vet du något om den?
Jag vet att den studien har pågått och jag visste inte att den var avklarad. Det är ju en svensk studie, Danderyd. Men jag har inte hört något resultat av den. Var det på svår preeklampsi eller var det även HELP-patienter?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag vet att den avslutar. Jag vet att det kommer ett resultat senare 2022. Det är det jag kan säga. Och där man då har gjort studier och tittar då på. Då får man alltså rödbetsjuice en gång om dagen när man har under preeklampsi, vet jag i alla fall. Och jag tror att det är, ja, jag tror att det är 70 gram. Och hur mycket rödbetor det är det? Vad kan det vara? 2-3 om man gör det till juice liksom. Och var det har kommit ifrån, det kan inte jag säga, men det får vi titta på och lyssna till sen när studien är avklarad. Ja, men det är så fantastiskt. Alltså, om rödbetor och rödbetsjuicen, man skulle kunna äta rödbetor också, tänker jag. Det är inbördigt för det.
Alltså jag tror att jag vet vad egentligen idén kommer från början. Jag som före detta långdistanslöpare, just det här med rödbetsjuice eller rödbetsextrakt är faktiskt jättevanligt bland långdistansare och ultralöpare. Och det man är ute efter är nitrat, som ju finns mycket i rödbetor. Därför att i kroppen så har det till effekt att det vidgar blodkärlen. Så att det har en blodtryckssänkande effekt, men det har också liksom positiva effekter när det gäller syretransport och så vidare. Så jag tror att det kommer därifrån. Det kommer alltså från uthållighetssporten från början.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Ja. Men det blir ju jättekul sen senare i höst om vi kan ta den studien och göra ett
Men tänk om man skulle kunna hjälpa, kanske inte alla, men många av de här med att börja med att dricka rödbetsjuice. Nu vet jag inte om man säger att man rekommenderar det för alla rakt över, för det kan ju inte vara helt farligt heller, tänker jag.
Allting är en fråga om mängd, tänker jag då.
Ja, såklart.
Ja, alltså det finns väl inget hinder för att äta rödbetor under graviditet. Men det är klart, allt handlar väl om mängd. Men vi får återkomma, det här behöver jag läsa på, känner jag.
Det är spännande.
Nörden sätter fart igen.
Ja, exakt. Perfekt. Ja. Prognos då, vad säger vi?
Man kan säga så här, om man ska generalisera, att om man klarar av den akuta fasen, att det inte händer något allvarligt där, så är långtidsprognosen är ju bra. Alltså när det väl släpper det här tillståndet, och det gör det ju då oftast inom 48 timmar efter att barnet är fött. Har man då liksom normaliserat alla sina blodprover och mår bra, då är det ju liksom, ja, då är man botad. Men har man haft svår preeklampsi eller till och med HELP, så har man en ökad risk av att drabbas av andra sjukdomar senare i livet. Som till exempel högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom eller typ 2 diabetes. Så att vi rekommenderar ju alltid de som har haft svår preeklampsi eller HELP att de ska kolla sitt blodtryck åtminstone en gång per år resten av livet och vara liksom lite medvetna om livsstilsfaktorer, att försöka hålla så normal vikt som möjligt, att inte röka, att motionera regelbundet, så här liksom vanliga som vi säger, för att försöka på något sätt minska lite risken för högt blodtryck och diabetes. Men just den akuta fasen, där är det ju så att risken för att någonting ska gå fel eller bli komplicerat, det blir ju större för de som har de mest allvarliga symptomen. Det är klart att har man den värsta formen där man får en skada på levern eller att man får problem med koagulationsfunktionen i kroppen, vill säga att man får inre blödningar och mikropproppar, ja, då blir det ju mycket mycket, mycket allvarligt. Och då finns det ju faktiskt en liten risk att man inte överlever det. Om man tittar internationellt så risken att dö om man får HELLP-syndrom är ungefär 1%. Men då har man tagit liksom alla länder och tittat. Risken är lägre än så i Sverige, ska jag säga. Mycket tack vare att vi har en så utbyggd mödrahälsovård där vi kan fånga upp preeklampsi tidigt. Och också att vi har liksom avancerad sjukvård i vårt land, såklart. Men det finns en liten risk att man blir så sjuk att man inte överlever. Men de allra flesta går det ju hur bra som helst för, ska jag ju säga. Så är det.
Men du, vilka är då riskgrupperna, skulle du säga?
Riskgruppen för att få HELLP, menar du?
Mm, ja,
exakt. Ja, de som man brukar säga har en hög risk för att utveckla HELLP, det är ju till exempel de som har haft preeklampsi eller eklampsi tidigare. De som har en reumatisk sjukdom som heter SLE, systematisk lupus erythematosus betyder det, de har en hög risk. Eller de som har något som heter antifosfolipid antikroppssyndrom eller APS. Och alla de som har haft en svår preeklampsi eller en HELLP, de brukar vi utreda efter födseln för att se just om de har det här antifosfolipidsyndromet. Andra riskfaktorer, det är ju om man har haft ett svårt fall av högt blodtryck tidigare i graviditet, där man faktiskt har behövt sätta igång förlossningen innan vecka 34. Om man har diabetes, om man väntar tvillingar, man har ökad risk. Kronisk njursjukdom, kroniskt högt blodtryck. Eller de som är gravida efter äggdonation. De räknas som hög risk för HELLP. Och de ska ju då ha förebyggande behandling, vilket vi kan komma in på lite om en stund. Och lite extra kontroller.
Fetma, undrar jag.
Fetma räknas inte som hög risk. Utan då hamnar det i den här gruppen där man kallar för måttlig risk eller moderat risk. Mm. Och där räcker det inte med att ha en riskfaktor, utan där säger man att där ska man ha tre eller fler riskfaktorer samtidigt för att man ska sätta in förebyggande behandling. Och där har vi till exempel då fetma eller BMI över 30. Att vänta sitt första barn kallas också för en måttlig risk. Att vara över 40 år när det första barnet föds. Men man kan väl också säga att hög ålder överhuvudtaget så att säga, är till viss del en risk. Men det är ju allvarligare liksom, eller högre risk om det är första barnet. Ärftlighet. Det vill säga att mamma eller en syster har haft preeklampsi eller HELLP. Det är också då en måttlig riskfaktor. Att det har gått mer än 4 år sedan det förra barnet föddes. Att man har lite gränsblodtryck, alltså åt det höga hållet. Att man har sömnapnésyndrom. Eller att man har afrikanskt ursprung. Det räknas som måttliga. Men där ska man alltså ha 3 samtidigt för att man ska sätta in förebyggande behandling. Och den kanske vi ska prata om, eller?
Absolut, absolut. Mm. Det ska vi göra. Men jag hade en fråga från en av våra lyssnare om vad gäller ärftligheten du pratade om. Där du sa ju nu på mammas sida, syster, mamma, till den gravida, snart födande eller födande. Men vad gäller partners mamma eller syster?
Nej.
Undrade personen.
Ja. Nej, där finns det ingen ärftlighetsgång. Utan det ska vara från ens egen mamma eller ens egen syster.
Mm.
Ja, så om min partners syster eller min partners mamma har haft preeklampsi, det ökar inte risken för att jag ska få det själv.
Bra. Mm. Men du, förebygga då? Det är ju någonting vi vill göra. Vi hoppas att rödbetsjuicen ska göra sitt. Men jo, under tiden vi får svar på studien, vad gör vi?
Den förebyggande behandling som vi ger, det är att vi ger acetylsalicylsyra. Eller vi ger det i form av ett läkemedel som heter Trombyl. Och då ger vi 75 milligram, det är alltså en liten tablett. Och det ger vi från graviditetsvecka 12 fram till graviditetsvecka 36. Och det här gäller ju både om vi ska förebygga HELP eller förebygga preeklampsi. Och då minskar man risken för preeklampsi med ungefär 10-20%. Jag hittade ingen siffra för det här med minskad risk för HELP, för det blir svårare att göra studier när vi har ett tillstånd som är ganska ovanligt. Men det är ju visat att i alla fall finns en skyddseffekt även vid ökad risk för HELP. Det vi gör för övrigt är ju att vi under nästkommande graviditet ser till att vi mäter blodtryck och tittar på urinsticka oftare än vad man gör annars i basprogram. Att man också har lite tätare kontroller hos barnmorska. Att man gör extra tillväxtultraljud. Man kan göra vecka. Det beror lite grann på när preeklampsin dök upp förra gången eller HELP-syndomet. Men ja, att man kanske försöker göra det från vecka 32 och sen vid behov göra fler då. Beroende på hur det såg ut förra gången. Sen rekommenderar man alla som har en ökad risk för HELP eller preeklampsi att de ska motionera 30 minuter per dag. Om det är så att man vet om att den här personen har liksom en känd kalkbrist eller D-vitaminbrist, då ska ju den behandlas. Men det är inte så att vi liksom kollar kalk eller D-vitamin på samtliga gravida. Där är vi inte idag i alla fall i Sverige. Sen var det en av våra lyssnare som frågade om det här med vitaminer. Om det är någonting som kan förebygga. Ja, väldigt bra fråga. Och det har man ju naturligtvis gjort studier på. Men man har inte kunnat visa att det egentligen hjälper att ge zink eller magnesium eller att folsyra eller B6 eller fiskolja. Att det på något liksom vetenskapligt signifikant sätt skulle minska risken för preeklampsi eller framförallt för HELP när vi nu pratar om det. Så det är inget rutinmässigt så att säga. Däremot är det så att folsyra rekommenderar vi till alla. Och är det så att man liksom inte, ja, det har vi ju pratat om förut, om det här med vitaminer under graviditet, men det är så att man absolut inte äter feta fiskar eller så är ju inte omega 3 fel på något sätt att faktiskt ta. Men att säga att tar du det här så får du inte HELP, det har vi inte på fötterna för. Det är många som tänker att men vi ger ju magnesiumsulfat som krampförebyggande vid HELP. Då borde det ju hjälpa att ta magnesiumtabletter under graviditeten. Men så är det inte.
Nej.
Det är inte same där. Liksom.
Nej, för det var min fråga för länge sedan, kom jag ihåg, till våra läkare. Kan vi inte ge det förebyggande? Men det finns ingenting som säger att det skulle hjälpa idag.
Nej, det är inte så.
Jag vet inte om det är en myt, men i alla fall ingenting som är bevisat idag.
Nej, idag, än så länge. Ja.
Någonting annat? Motion, alltid bra.
Ja.
Och det där du säger om vad ska du äta och vad är bra under graviditet och så vidare. Lyssna tillbaks på vårt avsnitt om det. Där har du ju också dykt ner i såklart studier och fakta.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du, jag har en fråga om, jag vet inte, du kanske sa det inledningsvis, men du sa liksom uppföljning, man tittar på urinsticka och så vidare. Jag tänker på med det där som vi kallar proteinuri. För det är ju inte absolut så. Förut så tittade man ju på det och med det så kunde man säga att ja, men här har du en preeklampsi eller havandeskapsförgiftning. Men det har man väl lite gått ifrån. Att det kan vara men behöver inte vara.
Kan vara men behöver inte vara. Precis så. Och likadant med en HELP. Kan vara proteinuri men behöver absolut inte vara. Det är inget liksom krav att det kriteriet ska vara uppfyllt för att ställa diagnosen HELP. Alltså det ingår ju inte ens i den här förkortningen. Om du tänker på HELLP. Det står ingenting om proteinuri i den förkortningen. Så att, så det, däremot är det så att man vet att de som har proteinuri redan vid inskrivningen i mödravården, de har faktiskt en hög risk att utveckla preeklampsi och HELP. De räknas som en hög riskgrupp. Så att någon koppling finns det ju naturligtvis. Det talar ju ändå för, har du proteinuri så talar du ju ändå för att det kan finnas en njurskada. Och det i sin tur ökar risken. Så att, ja. Men det är något vi alltid kollar, men det är på intet sätt obligatoriskt att ha det för att säga att man har en preeklampsi eller en HELP.
Men du, om man då tittar på efterförloppet, uppföljning. Alltså du är utskriven från sjukhuset efter att ha drabbats av en HELP. Vad gör vi? Du sa det lite förut att man kontrollerar blodtrycket efter ett år. Men jag tänker närmaste tiden då. Vad är det vi, följer vi upp något?
Ja, alltså nu är det säkert så att man gör lite olika beroende på var i landet vi befinner oss. Men uppföljning har man ju, man följer ju alltid blodtryck tills blodtrycket är normalt. Man följer ju blodproverna tills de också är normala. Sen är det också så att drabbas av HELP och liksom få sitt barn under den situationen, det kan ju vara oerhört dramatiskt och traumatiskt, både för den födande och för partner. Så att återbesök på specialistmödravården för att gå igenom hela förloppet, få förklarat för sig, vad var det som hände, varför blev det så här, hur kan vi göra nästa gång. Ett sånt besök är ju, tycker jag, totalt obligatoriskt. Det måste man ju få. Och det så tror jag att det också är.
Men jag tänker också där att många gånger så kan man behöva en samtalskontakt. För att den där separationen som du kanske har behövt uppleva när du har legat på förlossningen och är så pass sjuk. Eller då kanske också IVA. Så separationen från ditt barn eller din partner och partner till en alltså förstår du, alla kombinationer där är ju för samtliga drabbade och involverade otroligt jobbig. Ja. Så att det där tänker jag att uppföljningen är så viktig. Omhändertagandet är extremt viktig. Och återigen, vi säger ju nästan varje avsnitt, Rebecca, men ställ krav på vården. Vi vet att vi bara kan bli bättre. Allt är inte supertopp alltid. Men ställ krav. Liksom, du har rätt att få veta, du har rätt att få vård och hjälp. Så är det. Vi måste finnas för alla där ute. Och det här är ju inte bara ett, som vi sa, livshotande tillstånd. Bara det kan ju betyda liksom, hur sjuk var jag? Man måste få reda på hur var det? Vad kan jag få för hjälp? Vad men för livet? Allt det där som vi har pratat om nu. Så det är ju superviktigt att man får gå igenom vad hände efter förloppet. För man är inte alltid medveten just då.
Nej, och det kan ju... Ofta är det så att frågorna dyker ju inte upp liksom första veckan eller första två veckorna, utan det är när man har kommit hem och landat lite som man plötsligt liksom, det dyker upp frågor och man kanske kommer på att ja, det här hände, eller varför gjorde man inte så här. Så därför kan det ju ofta vara bra att man har det här återbesöket, att man kanske har ett tidigt men att man har ett efter 6-8 veckor också, för det är då man har hunnit samla på sig alla funderingar.
Och även senare om man behöver. För jag kan ju,
absolut.
Jag kan ju se också att kvinnor kan ju vara livrädda och partner också. För att ska det här hända igen? Kommer det bli värre då? Och så vidare. Vågar jag skaffa barn överhuvudtaget? Så se till att du får svar på alla dina frågor. Se till att du får den här uppföljningen. Men när jag säger det så kommer jag på, kan det bli värre nästa gång om jag drabbas? En fråga till dig, Rebecka. Svårt, jag förstår.
Ja, jättesvårt. Alltså generellt, man brukar ju ofta säga att om man har en återupprepningsrisk, det beror ju också lite grann på när under graviditeten som det dyker upp. Visst kan det bli värre nästa gång, men det vanligaste är att du får en mildare form, skulle jag säga.
Mm.
Ja, både när det gäller preeklampsia och HELLP. Men det är ju ingenting som vi på något sätt så där lutar oss tillbaka och klappar oss på magen och säger så här, men det blir lugnare nästa gång. Utan vi tar ju alltid sats för det och är alltid beredda på att det ska bli lika illa eller värre.
Ja.
Och det är också det att en poäng med den här liksom uppföljningen är ju också till exempel att utreda, som jag sa, man brukar ju kontrollera om den här personen har det här antifosfolipidsyndromet. För hittar vi det, då är det ju en väldigt speciell förebyggande behandling nästa gång. Då är det ju inte bara trombyltabletten, utan då ger man ju också heparin, alltså lågmolekylärt heparin, blodförtunnande. Fragmin eller Inohepp eller någonting. De ska ju ha en kombinationsbehandling. Så de patienterna måste vi ju hitta som har antifosfolipidsyndromet. Det är ju jätteviktigt att man känner att man inför en eventuell nästa graviditet, att det finns en plan. Så det gör vi ju ofta på specialmödravården, att vi vid det här återbesöket, att vi faktiskt också skriver några rader kring av nästa graviditet så föreslår vi det här och det här. Hon ska ha trombyl, hon kanske ska ha fragmin, och i stort sett alltid så blir ju rekommendationen att vid nästa graviditet att man tidigt remitteras till specialmödravården, att man får en kontakt där, att man lägger upp en plan där. Det beror naturligtvis också lite grann på var i landet man är, men de flesta ställen så gör man ju så för en kvinna som har haft, eller en gravid som har haft svår preeklampsi eller HELLP, ska ju få en bedömning tidigt på specialmödravården och lägga upp en plan. Sen behöver ju inte alla kontroller under graviditeten vara på specialmödravården, absolut inte, utan man kan ju gå på sin vanliga barnmorskemottagning men bara med lite extra besök. Men att man ska känna att man på något sätt har en förankring, att man har en fot inne i specialmödravården, att man har lite extra koll och uppbackning än vad man har på en vanlig barnmorskemottagning.
Du, om vi, men det är bra. Det ska vara uppföljning och så att du känner att du är väl omhändertagen. Men du, en sak jag tänker på, det är ju också, vi har ju pratat om det där att hos de flesta så kommer det här före till och med vecka 37 i graviditetsvecka.
Ja, precis. Man kan säga majoriteten av de som får HELLP får det någon gång mellan vecka 27 och vecka 37.
Ja, och då tänker jag så här att det är ju väldigt många av de här barnen som blir prematura, för tidigt födda.
Ja.
Så det ställer ju till det ytterligare om du ska ligga på, det behöver ju inte betyda att barnet mår sämre, men det behöver ju mer övervakning under kanske en väldigt lång tid, beroende då på vilken graviditetsvecka du har fött det här barnet i, på neonatalen. Och det är ju i sig också liksom påfrestande och jobbigt. Så den här familjen behöver ju verkligen, verkligen uppbackning med mycket. Mm. Mycket information, mycket stöd. Så att man känner sig bekväm. Både under den här tiden och i efterförloppet.
Mm. Absolut. Och jag tänkte, när vi ändå sa det här, men när det är som vanligast att få det. Så jag vet inte om vi sa det i början, men av alla som får HELLP, 70% av alla som får HELLP får ju det under graviditeten. Och de flesta mellan vecka 27 och 37. Men 30% av alla får faktiskt HELLP efter att barnet är fött. Och då oftast inom de första 48 timmarna. Eller nästan alltid inom de första 48 timmarna. Så det kan även dyka upp när man ligger på BB till exempel.
Mm. Eller under förlossningen. Extremt ovanligt, men mer innan. Ibland efter.
Yes.
Mm.
Ja, vi har varit inne och nosat lite på det här med upprepningsrisk och ärftlighet. Vi har fått ganska mycket frågor om det. Jag tänkte att jag skulle vara, för det var någon som frågade här, är det lika hög återupprepningsrisk som för preeklampsi?
Just det.
Och då tänkte jag, då kan man ju börja med, vad är återupprepningsrisken för preeklampsi? Om man klumpar ihop hela gruppen, oavsett vilken vecka, som preeklampsien kommer så är upprepningsrisken ungefär 16%. Har man fått en tidig preeklampsi, alltså före vecka 34, så är upprepningsrisken 25%. Och har man fått en extremt tidig preeklampsi så är det då 55%. Men genomsnitt 16 för preeklampsi. Och genomsnittliga upprepningsrisken för HELP är 25%. Så att ja, det är, eller snarare, det är inte lika hög upprepningsrisk. Det är högre vid en HELP än vid en preeklampsi. Sen var det också en som frågade, jag har tidigare haft HELP och havandeskapsförgiftning flera gånger. Är det här ärftligt till mina döttrar? Och det har vi sagt ja, det är det. Och hur pass ärftligt är det? Och det står ju lite olika studier naturligtvis, men någon slags riktmärke är att om en mamma har haft preeklampsi eller HELP så har dottern en ungefär 8 gånger ökad risk att själv få det. Och det är därför som det här med ärftlighet ingår i våran riskfaktorlista. Så det är ju någonting som vi alltid frågar efter vid inskrivning i mödravården också. Har mamma eller syster haft det?
Och gör man några extra kontroller på de kvinnorna? Får de gå oftare till barnmorskekontrollerna?
Det är så här att i den gruppen där det är det man kallar för måttlig risk, då säger man ju att man ska ju ha flera riskfaktorer för att man ska liksom sätta in extra åtgärder. Så att enbart att ha ärftlighet gör ju inte att man då behöver ha trombyl och så vidare. Eller att man automatiskt ska ha fler kontroller. Det blir ju alltid en individuell bedömning. Att man får liksom titta lite på vem har jag framför mig. Är det som så att den här personen, om vi tar ett exempel. En person har ärftlighet från preeklampsi, men hon har ett BMI på 29. Så att inte riktigt en riskfaktor då, för det ska vara 30. Och hon är 38, inte över 40. Hon kanske inte då uppfyller kriterierna för att få trombyl, men jag som doktor kanske ändå skulle vara benägen att säga, men lite extra kontroller, kan vi ha extra blodtryckskontroller på slutet till exempel. Förstår du, att man kan liksom skräddarsy från person till person.
Det ska man göra.
Ja, så man måste alltid titta på vem man har framför sig.
Men du, vad kan man säga att man ska, brukar du säga så här att var uppmärksam på det här och sök alltså till de här som då har en ökad risk, en måttlig eller hög risk. Var uppmärksam på och sök om du har, känner att du har extra svullnad, om du har sjukdomskänsla, om du har ont liksom.
Huvudvärk, magsmärta,
synrubbningar, sök direkt.
Ja. Ja, och säger alltid, sök hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Mm.
Och känns det inte så superdramatiskt och det är liksom dagtid, ring först till din barnmorskemottagning. Är det kväll eller helg eller så, då får man ju ringa till förlossningen och prata med koordinatorn där och tala om vem man är och hur man mår. Och så får man göra en bedömning då, är det här någonting vi ska titta på bums eller kan det vänta till morgonen? Och så, ja. Men det är bättre att ringa och fråga och säga, jag mår så här. Ska jag komma in eller ska jag komma imorgon bitti? Så tveka aldrig att ta kontakt och ställa frågan.
Precis.
Ja, det är bättre att kolla en gång för mycket.
Jag undrar en sak. Moderkakan, kan den ställa till det? Pratar du något om det som jag missade?
Ja, så man tänker ju att en faktor eller en viktig faktor i grunden att utveckla preeklampsi och HELP är ju att någonting har gått fel i själva bildandet av moderkakan. När moderkakan och dess celler liksom ska på något sätt växa in eller växa an emot livmoderväggen. Den mekanismen, går det fel där så ökar man ju då risken för att utveckla preeklampsi och HELP. Så det är ju ett moderkaksproblem. Det är också så vid HELP att man har en ökad risk för att få en för tidig avlossning av moderkakan. Så att moderkakan är ju inblandad både tidigt och sent då i det här förloppet.
Mm. Och det är ju allvarligt också.
Ja, för jag nämnde ju det lite grann att det här är ju inte bara farligt för liksom den gravida. Det är ju även farligt för barnet.
Mm.
just med tanke på risk för moderkaksavlossning, men också vad det innebär för risker att födas för tidigt till exempel, eller hur man påverkas av att mammas lever inte fungerar eller att mamma har blödningar till exempel. Alltså inre blödningar, om man nu får problem med sitt koagulationssystem. Så att om man då, sådana tråkiga saker som att titta på risk och dödlighet och så är ju faktiskt dödligheten för barnen är ju betydligt högre än för mamman om man tittar internationellt sett. Men det är ju också för att man liksom får med den här risken, oerhörda risken för att födas extremt tidigt.
Men ser du några andra, eller har du sett i studier, några andra problem som kan uppstå hos barnet? Jag tänker några skador, att det utvecklas inte under den här tiden som det borde?
Ja, risken är ju vid en svår preeklampsi och framförallt vid en svår preeklampsi, men även vid HELP om det då är kopplat till preeklampsi, det är ju att barnen kan få en tillväxthämning, det vill säga att de växer inte enligt sin potential, så att de blir små. Så det är ju en riskfaktor både här och nu så att säga, men också en riskfaktor för ens hälsa senare i livet. Samma sak där, att födas för tidigt är ju ett problem här och nu när man föds, men har ju också påverkan på senare i livet. Risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom eller högt blodtryck till exempel är ju faktiskt kopplat till att ha varit tillväxthämmad eller född för tidigt. Så det är ju till nackdel inte bara när man föds utan även hur ens liv blir senare.
Det är ju därför vi ofta har tillväxtkontroller på barnet med ultraljud, ja, under den här tiden när vi misstänker eller att du har en havandeskapsförgiftning.
Mm.
Så när man ser då, och det kan ju vara en anledning också att behöva gå igenom en för tidig födsel.
Mm.
Ja, mycket fakta om HELP-syndromet. Rebecka, något att tillägga?
Ja, en fråga till som vi fick här som jag tyckte var
jag missade. Ah, okay.
Klurig. Ja, men den var klurig, för det fanns någonting som en fråga som jag får ganska ofta, som jag också har tänkt på lite själv. Är det stor risk att få HELP vid en tredje graviditet om man har haft det första graviditeten men klarat sig utan i andra?
Ah.
Ja, väldigt bra fråga.
Yeah.
Ja, och det var inte så jättelätt att hitta några studier, ska jag säga. Det vi gör, och om jag har en sån patient på mödravården som har haft en HELP men en helt normal graviditet nummer två, så kommer jag ändå att räkna den personen som en hög risk. Det är ju ändå en viss skyddsfaktor att ha haft en helt normal graviditet emellan, så är det ju. Så risken är ju lägre att det ska hända. Men det är ju inte så att risken helt har tvättats bort. Så att jag, som jag är en sån här riktig försiktighetsminister, skulle fortfarande räkna den här personen som en högriskare och sätta in förebyggande behandling. Men sannolikt är det så att upprepningsrisken här är ju då inte 25%, utan den är ju sannolikt lägre eftersom det var en helt normal graviditet emellan. Mm. Sen beror det ju också lite grann på, är det samma partner? Ja, då är risken för upprepning inte lika stor. Är det här en helt ny partner? Ja, då sticker risken upp lite grann igen.
Och då blir, jag jättenyfiken. Varför?
Ja, man vet ju inte det till 100%. Men det finns ju lite teorier som jag nämnde om det här med att det är en reaktion på... det är som en... Jag höll nästan på att säga att det är en allergisk reaktion mot sin partner. Det är inte riktigt så, men att det är någon typ av reaktion som mammans immunsystem har gentemot ämnen, framförallt proteiner då, i mannens sperma. Så att om man levt tillsammans länge och då inte använder kondom som preventivmedel, så är det så att kvinnans immunförsvar lär sig liksom att acceptera de här främmande ämnena. Men har man inte levt tillsammans så länge, eller om man då byter partner, då påverkas ju det här igenkänningssystemet. Då är det ju liksom främmande proteiner igen. Så det är en teori som finns. Sen är det naturligtvis också att det har med genetik att göra och så. Så det forskas mycket på det här området, så vi vet ju inte allt ännu. Men Det här är liksom en teori. Man behöver vänja sig vid gubben.
Ja, spännande. Och sen avbröt jag dig i... vad sa vi?
Det har jag redan glömt. Vad var det?
Nej.
Nej,
det var något.
Jag surrar så mycket. Så
jag jag tycker att vi har täckt in det mesta.
Jag tror det. Om det är någon, det är alltid någon som vill veta mer. Jag kan faktiskt, för när jag satt och letade här och läste så hittade jag ett väldigt fint examensarbete från barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna 2013. Den heter Mammors upplevelse av att drabbas av HELP-syndrom och samtidigt mista sitt väntade barn. Den är skriven av Anna Olsson och Victoria Winlöf. Väldigt fin. Bra läsning. Så att, för de som är intresserade så kan vi faktiskt lägga länken till den. Den ligger ju uppe på nätet så man kan ju söka efter den också. Det är bara att googla examensarbete och mammors upplevelse av att drabbas av HELP-syndrom. Då kommer du hitta den. Men vi kan ju lägga länken.
Mm, såklart.
Ja.
Det blir lättare.
Ja, definitivt.
Söka runt.
Ja, men den, ja, men den är väl bra. Värd att läsa. Mm. Så bra jobbat Anna och Victoria. Mm. Om ni härligt. Lyssnar.
Heja er.
Ja, heja er. Mm.
Härligt med sådana studier. Mm. Och du, det är härligt med Babies podcast också. Att vi får ta del av din kloka kunskap.
Mm, tack.
Idag handlar det om hjälp. Att hjälpa snabbt. HELP-syndromet. Men vi är snart tillbaks, Rebecka.
Mm.
Varje vecka. Nytt avsnitt. Och en himla massa fakta och snitt. Alltså, bläddra tillbaks och se vad som passar dig eller vad du vill veta mer om. Så finns det säkert i vår långa, långa, långa lista över poddavsnitt. Men fram tills nästa gång så får ni ha det så bra där ute. Och följ oss gärna på Instagram, @babiespodcast. Vad ska du göra nu, Rebecka?
Nu ska jag gå och sätta mig och skriva en artikel.
Om? Hemligt?
Nej. Det är väl inte så hemligt kanske. Det är inte relaterat till det här.
Nej,
jag ska skriva om testosteronbrist hos män. Jag har fått en beställning på det.
Är det sant?
Ja, om någon undrar varför det är en gynekolog som skriver det. Så är det så att jag jobbar inte bara som gynekolog. Utan jag jobbar ju som medicinskribent också. Mm. Så att jag skriver om annat också. Jag skrev om apkoppor häromdagen.
Gjorde du?
Wow. Men det är lite kul. Man lär sig saker som inte är ens vanliga område. Så är det ju.
Exakt. Men det kanske, det är ju jättebra tycker jag. För det har ju precis nu när vi spelar in det här så är det ju ganska nytt ändå. Och när fick vi reda på att det finns något som heter apkoppor? Det kanske vi har vetat. Men det
exploderade, väl men det exploderade väl liksom april-maj skulle jag säga.
2022, exakt. Ja.
Vi får återkomma om det också. Apkoppor och graviditet. Vi har inte haft några fall så vitt jag vet. Nej. I världen. Men det kan jag ta reda på.
Ja, det kan du göra. Mm. Bra. Jag ska gå till förlossningen om en liten stund. Och jag hoppas bistå i det fantastiska födande rummet. Det är härligt att få vara. Ja, okej. Det var vi för idag, Rebecka och Carina. Och vi hörs snart igen. Ta väl hand om er där ute som vanligt. Hejdå!
Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.